Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på, när han förutsåg Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Med de orden från första Petrusbrevet kapitel 1, vers 10-12, så hälsar jag dig varmt välkommen till den här veckans bibeltimma. Här står det att det var denna frälsning, står det. Vi har ju under några tisdagar nu talat just om denna frälsning, om frälsningens innebörd och frälsningens innehåll. Och det är ju så att frälsningen går att definiera. Den har ett specifikt och särskilt innehåll. Och när Gud säger att han frälser, så är inte det något abstrakt, utan det är någonting som är tydligt, någonting som är specifikt och någonting som också går att beskriva, någonting som han tänker göra. Om vi tittar i Matteus kapitel 1. Och i det avsnitt där Josef i en dröm får besök av Herrens ängel. Josef, han har ju tankar på att skilja sig från Maria för att hon är med barn. Men då händer följande. I vers 20 läser jag från Matteus 1. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus har blivit sänd för att frälsa oss från våra synder. Och namnet Jesus, det betyder ju för övrigt Herrens frälsning eller Herren frälser. Det är ju Petrus som vi läser om och hans undervisning i första Petrusbrevet. Och Petrus förkunnade också det här tillsammans med Johannes i Apostlagärningarna 4. I den här kända versen, kapitel 4, vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Namnet Jesus, mina vänner, det är Herrens frälsning. Och det finns inget annat namn som är givet åt människor som kan frälsa. Nu är inte frälsningen Guds ambulansutryckning för att råda bot på någonting som Gud inte hade förutsett. Att han skulle ha blivit tagen på sängen när Adam och Eva syndade. Nej, frälsningen och frälsningsplanen att rädda oss människor i Jesus Kristus, det är ett evigt rådslut. Hans eviga plan var att frälsa sitt folk från deras synder genom Jesus Kristus. Jesus var ingen B-plan, han var ingen reservplan. Du kan slå upp i Efesebrevet kapitel 1 och vers 4 läser vi. Att han har utvalt oss i honom, och det syftar på Jesus. Alltså Gud har utvalt oss i Jesus Kristus, när då? Före världens skapelse, till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det här är en otrolig tanke. att frälsningen i Jesus Kristus ingår i Guds eviga rådslut. Det var planerat före världens skapelse. Jesus är Herrens frälsning. Han är den som frälser oss från våra synder. Och den här frälsningen, det står om profeterna. Profeterna i Gamla testamentet, de forskade och sökte efter denna frälsning. Alla Gamla testamentets profeter talar om och pekar fram emot det som Gud ska göra i Jesus Kristus. Alla profeterna anade denna frälsning. Alltså de var ivriga, de försökte ta reda på vilket sätt frälsningen skulle ske och i vilken tid. Och de hade en övergripande förståelse, men de kunde aldrig förstå fullt ut vad det innebar. Och jag skulle kunna jämföra det med vår förståelse när vi läser Uppenbarelseboken exempelvis. Och det som rör vår framtid och det som ska komma att ske i de sista tiderna. När vi läser Uppenbarelseboken, och det har vi ju gjort tillsammans. Det finns en hel serie om Uppenbarelseboken utlagd på hemsidan. Som du kan klicka dig in i och lyssna på om du vill. Och när vi läser Uppenbarelseboken så kan vi få en övergripande förståelse för vad som ska komma hända. Vartåt saker och ting, i vilken riktning saker och ting förs. Och att Gud på ett sätt kommer att slutföra sin frälsningsplan. Men sen då när vi går in i detaljer och när vi börjar tänka i vilken tid allting kommer att ske och i vilken ordning så är det mer svårt för oss att greppa det där. Ungefär på det sättet var det för profeterna. De anade frälsningen. De såg någonting komma, men de kunde inte riktigt förstå det i detalj. Jag har ju tidigare nämnt att ett av första Petrusbrevets stora teman är ju kristologin, kan vi säga, alltså läran om Jesus Kristus. Och här i det här sammanhanget så visar ju Petrus på en mycket viktig sanning vad gäller Jesus, nämligen Jesu preexistens, som man brukar säga. Pre, det betyder ju före. Alltså att Jesus fanns före det att han existerade här på jorden. Före det att han föddes. Alltså Jesus Kristus var verksam långt innan Jesusbarnet föddes. Det var han som inspirerade Israels profeter att tala. På samma gång som han också var själva ämnet för deras ord. Det står ju här att i vår text idag att Kristi ande talade till profeterna om denna frälsning. Och vi ska också se att Petrus, han gör ingen skillnad på den helige ande och på Kristi ande. Men Jesus Kristus är närvarande i Gamla testamentet. Så när Gamla testamentets profeter profeterade så gjorde de det för att Kristi ande i dem visade på Kristi lidande och på den härlighet som skulle följa därpå. Profeterna fick uppenbarelse om evangeliet i en gammaltestamentlig version, skulle man kunna säga. De fick en dunkel föraning om det vi kallar evangeliet utan att få den helt och fullt uppenbarat. Och här har du ju då också kanske huvudanledningen till varför vi ska läsa Gamla testamentet också. Både Gamla testamentet och Nya testamentet har samma budskap. Och budskapet är Jesus Kristus. Och denna frälsning i och genom honom. Naturligtvis så hade Gamla testamentet ett budskap riktat till sin samtid. Men Petrus menar att det huvudbudskapet pekar bortom Gamla testamentet. Alltså på Jesus Kristus. Och om vi också ska dra paralleller till Paulus och Paulus undervisning så... Men om du har funderat på det, men det kan du fundera på när du läser Paulus brev, att han talar väldigt ofta om, eller åtminstone gång på gång om, evangeliet som en hemlighet som nu har blivit avslöjad eller uppenbarad eller avtäckt i samband med att Jesus har kommit till världen. Det står så här bland annat i Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 25 och 26. Då säger Paulus: dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dold genom tider och generationer, men nu har uppenbarats för hans heliga. Jesus är ju föremålet för de gamla, för gamla testamentets profeter. Och det här, det säger ju Jesus själv. Ett väldigt tydligt exempel är ju när Jesus kommer ifatt Emmausvandrarna, när de är på väg ifrån Jerusalem efter påsken, när Jesus då har dött, och han slår följe med dem på vägen till Emmaus. Och då står det så här i Lukas 24, vers 25-27. Han klandrar dem lite här och så säger han: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. I första Mosebok är Jesus kvinnans säd. I andra Mosebok så är han klippan. I tredje Mosebok är han offerlammet. Och i fjärde Mosebok är han kopparormen. I femte Mosebok är han profeten med stort P. Och i Josua bok så är han härföraren. I domarboken är han Herrens ängel. I Ruts bok är han återlösaren. I Samuels böckerna är han Davids ättling. Och i kungaböckerna och krönikeböckerna är han den konung som är större än Salomo. I Esra bok är han Herrens goda hand. I Nehemja är han murbyggaren. I Ester är han den osynliga försynen. Och i Jobs bok är han förlossaren. I Saltaren är han den kommande Messias. Och i Ordspråksboken är han visdomen. I Predikaren är han sanningen ovan solen. Och i Höga visan är han Sarons ros. I Jesaja är han underbar i råd, väldig Gud och evig fader. I Jeremia är han Herren vår rättfärdighet. I Hesekiel är han härligheten. Och i Daniels bok är han stenen som uppfyller jorden. I Hosea är han den trogne maken. Och i Joel är han rytandet från Sion. I Amos är han altarhornet. Och i Obadja är han ödmjukaren. I Mika är han Israels evige härskare. Och i Nahum är han gömstället. I Habakuk är han Herren i sitt heliga tempel. I Sefania är han Herren mitt ibland oss. Och i Haggai är han nationernas hopp. I Sakarja är han den sårade bland vänner. Och i Malaki är han rättfärdighetens sol. I Matteus är han judarnas konung, och i Markus är han Herrens tjänare. I Lukas är han människosonen, och i Johannes är han gudasonen. I Apostlagärningarna är han den förföljda församlingsbyggaren. I Romarbrevet är han rättfärdiggöraren. I Första Korintierbrevet är han den förstfödda från de döda. I Andra Korintierbrevet är han den outsägligt rika gåvan. Och i Galaterbrevet är han Abrahams säd. I Efesebrevet är han huvudet för församlingen. I Filipperbrevet är han försörjaren. Och i Kolosserbrevet är han den främste i allt. I Thessalonikerbreven är han den kommande konungen. I Första Timoteusbrevet är han Gud uppenbarad i köttet. I Andra Timoteusbrevet är han den rättfärdige. Och i Titusbrevet är han det välsignade hoppet. I Filemon är han slavens frihet. Och i Hebreerbrevet är han översteprästen. I Jakobs brev är han domaren som står för dörren. I Första Petrusbrevet är han överheden. I Andra Petrusbrevet är han morgonstjärnan. I Första Johannesbrevet är han förespråkaren. I Andra Johannesbrevet är han vittnesbördet. I Tredje Johannesbrevet är han välgången. I Judas brev kommer han med tusende av heliga, och i Uppenbarelseboken är han kungars kung och herrars herre. Vet du, när Jesus träder fram, när Jesus träder in i den här världen, så träder också den fulla uppenbarelsen fram om Guds frälsning, om denna frälsning som är överskriften för den här veckans bibeltimma. Du vet, det är fantastiskt att vi lever i den tid vi lever i. Det är fantastiskt och ett stort privilegium att vi lever på den här sidan korset. Jag vill också läsa för dig från Hebreerbrevet, det första kapitlet, vers 1-3. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss, hur då? Genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus är uppenbarelsens grand final. Och så är det ju att på samma sätt som Kristi ande i profeterna hjälpte dem till uppenbarelse, så är det ju också för oss idag i den sista tiden att den heliga ande i oss hjälper oss att måla upp Kristus för oss. Att finna Kristus i skrifterna. Att finna, vad ska vi säga, evangelium överallt. Varje predikan. Oavsett infallsvinkel och oavsett ämne och tema, så bör den genomsyras av evangelium om denna frälsning, om det ska kunna kallas god förkunnelse. Ja, det är många bibelställen som jag citerar här idag. Det är ju fantastiskt nu att du kan lyssna på det här i efterhand och trycka på paus om du inte riktigt hinner med. Jag vill läsa för dig från Andra Petrus brev kapitel 1 och vers 19-21. Där står det: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Här ser vi då att Petrus skriver den helige ande, medan han i vår text i första Petrusbrevet talar om Kristi ande. Men nu när vi har det profetiska ordet ibland och så när vi lever så att säga på andra sidan korset. Ja, det är ju inte så att gamla testamentet har blivit mindre betydelsefullt, utan det står ju ännu fastare. Gamla testamentet blir ju våldsamt trovärdigt nu när vi ser vem det var de talade om. Och det här, säger Petrus, det har nu förkunnats för er. Budskapet har förkunnats för er genom dem som i den helige ande som är sänd ifrån himlen gav er evangeliet. Och Petrus syftar ju här på apostlarna och han är ju själv en av dem. Och när vi läser i Apostlagärningarna 2 om den första kristna församlingen så står det där att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning. De hade ju inte det nya testamentet då, men de höll troget fast vid det som apostlarna hade förmedlat till dem. Budskapet om Jesus Kristus, om denna frälsning i Jesus Kristus, att Herren har sänt Jesus sin frälsning till oss för att förlåta oss ifrån våra synder. Så finns det också ett viktigt bibelställe i Efesierbrevet 2 och vers 20 där det står: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Alltså det talas ju om hela skriftens auktoritet och trovärdighet. Bibeln är Guds ord till oss. I och genom Guds ordet så talar Gud till oss. Hans ord är levande, hans ord är verksamt. Bibeln är inte bara en bok som innehåller Guds ord, utan det är Guds ord. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Och i andra Timoteus brevet kapitel 3 vers 16 så läser vi att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så vet du, vi har fått del av Guds frälsningsplan och vi har fått den så att säga nedskriven. En frälsningsplan som gäller alla människor. Sen råder det lite olika uppfattningar om hur mycket kunskap änglamakterna har. Men NT eller Nya Testamentet då beskriver den i vart fall begränsad. Du vet, det finns ingen frälsningsplan för fallna änglar. Men för fallna människobarn så finns det en frälsning. Det är denna frälsning som är beskriven. Hemligheten, det som förut var dolt, har nu blivit uppenbarat. Det har blivit avtäckt. Och det är denna uppenbarade hemlighet som förmedlas nu till världen. Det här är kyrkans uppdrag, att förmedla profeternas och apostlarnas förkunnelse som bygger på Jesus Kristus. Alltså en förkunnelse där Jesus Kristus är hörnstenen själv. Så här avslutningsvis på den här bibeltimman så skulle jag också vilja tala. Vi talade ju om denna frälsning, att den är inte något abstrakt, utan att det är något påtagligt. Det är någonting som är tydligt och går att definiera. Det är inte så att jag kanske kan göra anspråk på att definiera den fullt ut. Men vad gör Gud med en människa när han frälser henne? Vad händer med den människan? på ett tydligt och påtagligt sätt. Ja, för det första så föder han henne på nytt. Vi har talat om på nytt födelsen tidigare. Men det är ju så att vår gamla natur, vår fallna natur, den gamla människan, är ju föremål för Guds vrede. Och Guds svar då på det, det är denna frälsning. I frälsningen så blir människan född på nytt. Hon blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Att bli frälst, det handlar just om det. Att bli född på nytt. Och jag skulle vilja säga så här, det får aldrig vara något mindre än det. Frälsning handlar inte om en putsning av människors fasad. Eller någon slags bättring eller renovering. Utan det handlar om att bli ny. Att bli född på nytt. Att bli född ovanifrån. Att bli avlad av den helige ande, om du så vill. Och få del av vad Petrusbrevet säger, gudomlig natur. På nytt födelsen. Som Jesus säger till Nikodemus i Johannes 3 kapitel. På nytt födelsen är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna se Guds rike. Och för att vi ska kunna komma in i Guds rike. Så det första är, vad gör Gud med en människa när han frälser henne? Han föder henne på nytt. Hon blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Du vet, där det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. För det andra så blir vi vad vi brukar kalla för rättfärdiggjorda. Och jag vet inte om man kan dra ett likhetstecken, men i alla fall väldigt, väldigt nära skulle kunna vara att vi blir förlåtna. Vi förklaras fria från den skuld som synden har dragit över oss. Du vet att syndens lön är ju döden, Romarbrevet 3:23. Och den död som vi skulle rättmätligen ha dött, vet du, den dog Jesus för oss på korset i vårt ställe. Och därför kan Gud förklara oss oskyldiga. Han kan förklara oss rättfärdiga. Han kan förlåta oss genom Jesus när vi så att säga tar emot honom. När vi säger ja till Guds gåva. När vi tror på honom. Då har vi iklätt oss den nya människan som är skapad i likhet med Gud. Det är också det som dopet illustrerar på ett så förtjänstfullt sätt. Vi dör bort från vår gamla människa, så ikläder vi oss Kristus. Vi dör i en död som hans och vi uppstår i en uppståndelse som hans. Så när Gud ser på oss, och det vet du, när du läser i Paulus brev inte minst, så ser du att det står på var och varannan vers, eller att säga, i Kristus Jesus, i Kristus Jesus, i Kristus Jesus. Det är där vi lever. Det är där vi rör oss, i honom. Och då när Gud ser på oss, så ser han ju på oss genom Jesus Kristus. Vi är iklädda Jesu Kristi gärning och rättfärdighet. Och därför ser Gud på oss som om vi aldrig hade syndat. Vi är förlåtna, vi är frikända, vi är rättfärdiggjorda, vi är accepterade, vi får komma till honom och vi har fått en nåd, mina vänner, som inte kan beskrivas. Nåd, en gåva som vi har fått utan att ha förtjänat det. För det tredje så har vi barnaskap. Vi kan veta, säger skriften, i vårt inre att vi är Guds barn. Vi kan få vara vissa om vår frälsning. Kristi ande i oss vittnar med vår ande att vi tillhör Gud. Guds ande i oss ropar Abba fader. Och är det så att vi är barn, vet du? Då är vi också rättmätligen arvingar. Vi är upptagna i Guds familj. Vi vilar i faderns famn. Och vi är omringade av syskon. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Och tänk att vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. Hos inget annat namn finns frälsningen, finns räddningen. Och åt alla de som tog emot Jesus Kristus gav Gud rätten att kallas Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. Så står det i Johannes 1, vers 12. I frälsningen så får vi också del av helgelse. Helgelse, när vi talar om det, så tänker vi på den process som pågår i en kristen människas liv, som i allt större utsträckning formar henne till likhet med Jesus. Och frälsningen innefattar det. En frälsning som inte förlöser en helgelse över tid är ingen frälsning. I på nyttfödelsen så påbörjas någonting som ger oss kraft, va? Att vandra i seger över synd och orenhet för varje dag. Han som har börjat ett gott verk i oss, han är också mäktig att fullborda det. Och det är ett kännetecken som följer dem som har tagit emot denna frälsning. Som har blivit födda på nytt. Som har blivit rättfärdiggjorda i Jesus Kristus. De som har fått barnaskap i Gud. Att de låter sig också helgas. Och så vet du, en dag så ska vi äntligen, slutligen komma hem till Gud. Komma till Jesus. Om det är så att vi först får avklädas eller om att vi får och förvandlas i samband med hans återkomst, det vet vi inte. Men ett vet vi, att frälsningen innefattar både ande, själ och kropp. Alla som har avsomnat i tron på Jesus ska uppstå. Och de ska uppstå kroppsligen. Inte med en förgänglig kropp, utan med en oförgänglig. Och då ska vi för alltid få vara tillsammans med honom, med Jesus. Och frälsningen är så att säga helt och fullt slutförd. Den är fullkomlig. Och det är där, mina vänner, det är en dag som vi får längta efter att se fram emot. Det var denna frälsning, och det är denna frälsning som förmedlas till oss. Amen.